vi tillbaka igen.
Jo.
Ja, precis. Ja. Denna gång ska vi titta på något lite annorlunda. Vi ska titta på lite ett fenomen. Ett fenomen som handlar om pseudohistoria eller sagohistoria eller vad vi ska kalla det egentligen. Som har tydligen varit väldigt populärt en gång i tiden. I brist på annan historia får man väl ändå säga. Eller hur?
Ja, men ja. Historiskt sett har ju historia inte varit historia, men det kan vi ta senare.
Ja, precis, precis. Ja, men då går vi in på vad vi pratar om. Vi hade som uppdrag idag att vi skulle gå igenom Rudbeck, den äldres Atlantica. Det var planen.
Det var planen.
Det var planen. Och det verket var, alltså min känsla var när jag gick in och började läsa detta verk, det kan jag säga direkt, det var som att ibland stöter man på de här fantastiska människorna på internet som har en stark övertygelse om någonting och så skriver de en massiv vägg av text fylld av, det står NASA, det står chemtrails, det står en massa sådana här begrepp slängda i mängder i denna text, fyllt av referenser och pilar som pekar och
olika fondstorlekar,
ja, blinkande ödlor och allt vad det är. Jag fick lite den känslan när jag började läsa hans text. Det var väldigt mycket bara en vägg av ord till att börja med.
Jag tänkte ju precis på samma sak. Fast jag tänkte på folk på Twitter som jag är bekant med som lägger ut lite
ja.
Konstigheter.
Men vi kanske ska vara lite snälla mot farbror Rudbeck den äldre, som för övrigt faktiskt inte var så gammal. Jag är helt chockad. Han... Och med äldre, när någon säger så till mig, Rudbeck den äldre, tänker jag, det är en riktigt gammal man, för det finns ju en Rudbeck den yngre. Men Rudbeck den äldre var bara äldre i form av att han var före. För att han blev ju inte speciellt gammal. Nu kommer jag inte ihåg när han dog, men det var ju... Alltså han blev ju bara en 50 år eller någonting så.
Jag tänkte med en riktigt grånad gammal gubbe som sitter på typ, när var det, 1600-1700?
1670 till 1703 eller någonting så.
Jo, men att de satt med en fjäderpenna och kunde knappt böja ryggen och inte se vad han skrev. Liksom den,
precis.
Den.
Och det är ju faktiskt så han ser ut på oljemålningen som finns på, om man går in på Wikipedia och tittar. Vilket är väldigt spännande, därför att han antingen så hade han ett hårt liv eller så var han bara en sån här stackare som... så ut på det viset. Men det ska vi inte döma. Det kan ju inte han hjälpa.
Nej, han levde ju på den tiden före modern läkarvård och vetenskap, så att man blev väl äldre lite fortare.
Han blev nog äldre lite fortare, ja. Ja, men det intressanta med honom och hans text är att mitt första intryck var, vad fan är det jag läser? Det var det första. Det andra var att jag insåg att mellan raderna så står här ju faktiskt en massa referenser som jag tror jag känner igen. Men det var lite svårt för mig att först inse vad det var. Och det är ju att han pratar ju faktiskt bara egentligen om släktträdet, Noas släktträd. Det är ju det som han refererar till konstant i denna texten. Med Jafet och Sem och en massa söner till Noa.
Jag fick intryck av att han försöker spåra släktträd från Bibeln till gamla andra skrifter han pratar, och han refererar till en massa andra författare och tavlor och hur...
Ja, det är, absolut. Det finns ingen motsägelse av det jag säger här nu till det. Utan det är ju precis det han gör. Men det är ju där han tar sin grund i, att detta är de första människorna enligt den här sättet att beskriva historia. För alla andra har ju dött ut sedan den stora syndafloden. Det är ju det som det handlar om.
Ja, det är väldigt bibliskt. Man märker att han lever inte i en modern vetenskaplig tid. Vad gäller liksom allt.
Det finns ju inte, detta är 1600-tal. Det man har är ju myter och legender och ett enormt stort behov av att bekräfta och bevisa vissa saker. Inte minst då den svenska storheten och överheten över alla andra. Det är ju det som den här egentligen texten handlar om, att visa hur får Sverige och Sveriges kungar plats i historien, världshistorien och den bibliska historien inte minst. Det är ju det hela det här verket egentligen handlar om.
Så, ja, den heter ju Atlantica. Kommer den någonsin fram till Atlantis? Ja, mina ögon höll på att läsa när jag läste meningar på 5000 ord som jag inte fattat.
Det är ju 1700-talssvenska och det är också verkligen... Ja, så att, eller 1600-talssvenska till och med. Så
och han tar ju aldrig slut meningen av hans tid.
Nej, det är massiva, och det vi hoppar in i är ju någonting som heter den fjärde delen. Det är lite osäker på hur detta fungerar, så vi ska inte ge så mycket in i... gissa på detta. Men det vi har klivit rakt in i är ju ett släktträds beskrivning. Det är så mycket kan vi konstatera, och det är därför det är lite svårt att se det större sammanhanget kanske i vad det han vill komma fram till. Vi läste i storleksordningen 10 sidor eller sådär av detta. Som ja, bara det var en lång lista.
Ja, men det var inte bara det. Han skriver, han börjar någonstans med att prata om den heliga skrift. Han går över till hedningarna, sen säger han mer om den heliga skrift. Jag tror att han inte var gynnar.
Jag vet inte vad det är för hedniska texter han pratar om heller. Det har, där tog min kunskap slut. Han bara säger de hedniska texterna och sen så går han
Ja, han refererar ju till gamla greker och Herkules och hittar något ritan. Så jag tror han försöker liksom, som du säger, sammanställa alla texter till liksom ett släktträd på något vis.
Ja, så är det ju.
Så han menar väl Platon och Sokrates och company, antar jag.
Det är antagligen som han menar med de hedniska texterna som han åsyftar. Det, så är det absolut. Jag skulle också, det var min gissning med. Och sen så är det ju det, egentligen det enda han belägger allting med, allt bevis i hans text, allt verkligen står ju och handlar om homonymer, alltså ord som låter lika. Det är ju egentligen det som allting handlar om, att det här, det här svenska ordet för täby, det låter som tebe, tycker han. Och sen så kan han göra någon hänvisning till någon gammal högtysk text som, där det var någonting som hette lite annorlunda, då kan man ännu mer förstå varför det skulle vara en koppling till det svenska egentligen. Det är ju det
jag är
som
imponerad.
Är...
Du förstod mycket mer om den texten än jag gjorde.
Ja, men alltså, jag är
innehållsmässigt.
Innehållsmässigt. Ja, men jag har släktforskat. Det kanske är därför. Jag vet inte. 1600-talssvenskan har jag rört vid en gång i tiden. Det är nog
men
bara därför.
Skulle du säga att när du släktforskar, om du stöter på texter, du skriver dem verkligen så här passionerat?
Nej, inte så här passionerat. Präster skriver mer... Alltså de kan skriva väldigt, vad ska vi säga, svävande om korta saker. Det kan de absolut göra. Så den stilen känner jag igen. Och sen så handlar det inte om samma saker. Utan där är det ju om den dödde och den födde och den giftes och den och så vidare. Det är ju det som texterna i släktforskning handlar om.
Men stilen är densamma. Alltså meningar
stilen är densamma.
Man hoppar mellan tre ämnen i samma stycke.
Och och en mycket svävande stavnings sätt att stava. Det är ord stavas lite olika. Det ser man ju på flera ställen i texten att man, det behövs ingen konsekvens. Det här är ju egentligen ett skolexempel på det, att man kan stava ord lite som man känner utifrån kontexten. Så att,
det är lustigt. Det stör inte mig så mycket själva liksom hur man stavade. Nej. Man ser ganska naturligt vad man menar med jag, med IAG och sådär.
Mm. Ja, men det gör det. Alltså, jag tycker om den här svenskan. Jag tycker inte den är... Alltså, man måste bara läsa den på ett väldigt... Man måste gå in i sin inre Rudbeck och försöka läsa den på 1600-tals sätt. Så är det inte så jättesvårt. Det är ju svenska. Alltså, det är ju inte ett annat språk. Även om det är många lånord från andra...
Men jag fann ju mig själv. Jag hoppar tillbaka mellan... Nu sa han det, vad menar han? Det är som att läsa ett HTML-dokument fast framför mina ögon. Man vet liksom inte vart man ska ta vägen.
Nej, men vet man inte var det är du på väg någonstans, då är den här texten väldigt svår. Men när jag listade ut att det här är ett släktträd och det är Noah som han framförallt refererar till, och sen så gör han då ut svävningar åt greker och tyskar för att exemplifiera varför han har rätt. Då tyckte jag det var ganska lätt att förstå principen. Sen har jag ingen aning om alla dessa namn han namedroppar. Han hade ju så många namn så det är helt absurt som han gör kopplingar till, men...
Ja, jag trodde jag kunde en del om historia, men nej, det kunde jag inte alls. Och inte nej. Kunde jag Bibeln heller, det vet jag inte.
Nej, men Bibelns släktträd, det är, herregud, det är en rätt imponerande läsning i Gamla Testamentet. Du vet väl den här klassiken, han som fick son av, eller han som var far till den, som var son till den, som var barn till den och som var far. Så står det hela början av Gamla Testamentet, det är bara en massa släktträd. Och det här är nog naturligt för en 1600-tals svensk som växer upp i en bildad miljö att kunna sånt här. Det är nog självklart. Liksom.
Ja, jag tänkte säga han kunde väl inte så mycket annat, men jag förstår vad du menar.
Ja, nej. Och då kanske vi ska säga att det här tillhör då göticismen och närmare bestämt rudbeckianismen. Den här historieskrivningsstilen som han tillhör. Det man vill få fram som handlar om en storslagen svensk historia. Kopplad till sagor, kopplad till myter.
Var kommer Göten in? Har du någonting med de gamla goterna?
Det är götarna. Det är, och ja, men där är vi inne på en spännande grej igen. Götarna, götarna alltså, det är ju ett sånt där då, en av de gamla ursprungliga stammarna i Sverige så att säga. Vi har svear, vi har götar och vi har ju även vänder som är någonting neråt på kontinenten till och så vidare. Så du har väl hört de här gamla uttrycken kung av Götene, kung av Ende och sånt där som man sa förr i tiden om kungar. Det är alltså, det handlar om helt enkelt. Götarna då var då verkligen ursprungliga enligt den här sättet att se på det hela.
Och i slutändan kommer han fram.
Ja,
det var det som kommer han, som sagt, han kommer fram till att Atlantis ligger i Sverige och genom att jämföra ortsnamn och så, eller hur?
Ja, men det är det han gör. Han gör ju en lång förklaring om stammen som härstammar efter Jafet. Och det är den vi ska tillhöra, eller götarna ska tillhöra, rättare sagt. Och de vandrade ut i världen, har jag för mig. Det står inte i den här texten, men jag har ett svagt minne om att det är så att götarna, eller Jafets, någonting efter honom vandrar ut i världen, en stam. Och det är helt enkelt det som är grunden till de som senare... Det vet vi ju inte, vi har ju inte läst texten, så vi kan ju inte egentligen lista så mycket om hur han kommer fram till detta. Men det här är början, vi har rört vid de första stapplande stegen. Det är det vi har läst om, så att säga. Så
ja, att, alltså, apropå att läsa texten, jag är lite besviken på mig själv, men jag tänker absolut, om jag inte hittar en modern svensk översättning och tolkning, tänker jag inte läsa klart den här.
Nej, så är det ju. Och alltså, jag vill gå in på lite andra grejer om det här. Det här påminner ju om, det finns ju fler människor som sysslar med exakt göticism idag, fast i annan form. Jag på Facebook av alla ställen så följer jag en grupp som heter Skånska vulkaner. Och i Skånska vulkanergruppen så kan man tänka sig, ja men det handlar den om skånska vulkaner, och det gör den. Det vill säga, vi har 100 stycken små rester av vulkanmynningar i Skåne som man kan besöka och titta på om man vet hur man hittar. Och det är ju det jag trodde gruppen handlade om när jag gick med den. Jag tänkte det var jätteintressant. Men det, en liten stund in i gruppen så inser man att det är inte bara det den här gruppen handlar om. Den här gruppen handlar om hur skaparna av gruppen vill koppla samman den skånska världen, ortsnamnen, med Eddan, den Snorres gamla Edda, helt enkelt. I den då finns det ju en massa händelser och platser som namnges. Och han då går runt och tittar på en karta över Skåne, kring vulkanerna, kring platser kring vulkanerna i Skåne. Och så säger han, titta där, det är ju den här platsen som nämns i Eddan. Och så det här kan ju vara här där han är jätten ska ha varit och så vidare. Fullt seriöst. 2000 medlemmar eller något sånt har den gruppen. Och då alla bara sitter och lyssnar på den här mannen som... Och han har guidade turer där han antagligen pratar om det här också. Jag vet inte. Men det är fascinerande att det här göticismen, vilket detta är, det är en slags göticism detta. Det lever och frodas väldigt bra i Sverige idag.
Jag antar att han har en större personlighet än bevis, om man säger så.
Så det brukar vara. Så måste det vara. Det måste verkligen vara så. Men alltså, jag tycker det är lite gulligt med sån här så kallade, vad ska vi kalla det, sagohistoria, för att den går inte, det finns inga belägg i verklighet. Det bygger bara på ortsnamn och platser som man tittar här, det låter likadant. Det är ju det i princip bara handlar om.
Och, ja, det är mycket gulligare än moderna teorier om ödlor och vacciner och gud vet. Det har sin folkliga charm, så att säga. Lite mer old school foliehatteri.
Ja, precis. Det känns som att det är väldigt mycket mindre skada detta kan åsamka, vad ska vi säga, alla andra i samhället än vad moderna...
Ja, han hade inte marscherat mot Stockholm och kräva Atlantis rättigheter.
Jag har svårt att tänka med det. Eller då i det här fallet med Eddan-typen att man ska säga åt islänningarna att... Sorry islänningar, men Eddan handlar inte om Island. Den handlar om Skåne och skånska vulkaner.
Sådana där typer, de brukar på sin höjd bli lite rättshaveristiska och skicka brev till skånska, vad heter det, konsulatet med något dumt liksom.
så är det.
Ja. De kommer inte att... Ja, nej.
Ja, men
jag vet inte när... Jag skulle säga att det här slog väl runt 60-70-talet. Då började de bli riktigt tokiga, de här människorna.
Ja, det är möjligt. Jag har ingen riktigt så koll på...
Eller ja, vi har ju Dreyfus och sådär, men jag tänkte...
Ja, du tänker du på de här, vad heter han, David Icke och sådana, eller?
Ja, och tidigare innan dess så var det väl en del skumma saker bland hippies och så vidare. Men innan dess så var det ganska harmlöst, förutom det som har hänt judarna, men allting har ju hänt om så.
Ja, precis. Så att, ja, nej, precis. Det finns ju alltid sådana ärkeskurkar som dyker upp i sådana här berättelser alltid. Och det är ju alltid judarna som ska bli en av de utpekade ärkeskurkarna i alla sådana här berättelser.
Till och med plattjordarna kan spåra sig tillbaka till Bibeln och på något vis judarna.
Ja, visst. Då är det intressant med de här göterna, för det är ju en koppling till judiska stammar och sånt där. Så de är ju snarare att de vill tillhöra, eller vill och vill, vet jag inte. Men jag vet inte om det finns några antisemitiska tendenser i göticism, det har jag ingen aning om. Men jag har svårt att tänka mig det, eftersom det handlar ju om faktiskt en judisk stam.
Så att, ja, men det är förbannat vare sig det är plus eller minus, och så står judarna alltid i centrum. Det är fascinerande.
Ja, det jag saknar med att det vi har läst här nu, det jag känner jag skulle, det är ju vilja veta mer det här Atlantis. Vi kommer ju aldrig fram till det i boken, och det känner jag att det hade jag gärna vilja läsa, eller veta mer om. Vad är hans Atlantis, så att säga?
Hur ser det ut?
Ja.
Jag menar, om man läser originaltexten, Atlantis skulle ju vara ligga öster om Gibraltar sund och vara större än Libyen och Asien. I och för sig på den tiden antagligen inte en mindre, mer begränsad geografiuppfattning.
Ja.
Så att, jag vet inte, var ska man få plats med skiten? Intack.
De väldiga svenska skogarna någonstans, eller?
Ja, vi har ju Norge också. Det beror på vad man menar med Sverige på den tiden.
Ja, jag vet inte alls. Jag vet faktiskt inte. Vi är inte insatta nog i göticismen. Eller förlåt, detta är rudbeckianism specifikt.
Men du då, känner du att du ska fortsätta och ta reda på svaret?
Jag är intresserad lite grann av att veta mer om det, absolut. Men att sitta och läsa det här ur kunden rakt upp och ner, det är ett rungande nej från min sida. Det är väldigt, det är alldeles för tungt.
Jag kan tänka mig ett kommenterat verk på modern svenska, lite uppstädat sådär, men inte, ja, inte originaltexten.
Jag tog mig friheten att försöka fråga den allsvetande internetgudarna om vad de säger. Men nej, de visste ingenting. Så att ChatGPT och Bard och alla andra sådana här, de verkar inte riktigt ha fått möta på.
Nej, jag frågade också, men jag fick veta att Atlantica var en film om en kärlekshistoria. Så att en man i Atlantis som blir kär i en grek eller sånt där.
Ja, och jag fick reda på att det var en dikt om Rudbecks Atlantis har jag hittat också. Så att det finns ju mycket sånt, men inte originalet. Det verkar vara som att denna ändå guldgruva av sago- och pseudohistoria har alla råkat missa som har suttit och digitaliserat.
Men finns det några mer sådana där Skånes vulkanergrupper här? Tokar liksom. Jag känner ju bara till UFO-nissar som påstår att de har landat här. De har en stav som ingen får undersöka. Men...
Alltså jag är inte sån som, alltså ska jag säga att jag inte aktivt söker upp sån här dårar eller människor med alternativ verklighetsuppfattning. Utan det var ju av slumpen. Jag var ju intresserad av skånska vulkaner. Jag tänker ju med min intresse för geologi så var det givet jag skulle gå in och titta på det. Men jag blev lite överraskad att det inte handlade bara om det. Så att, jag är kvar i gruppen därför att det är nyfikenhet, så att säga.
Men... Rebbetua röd, ingår det någonstans i?
Ingår Rebbetua röd i detta mytoset? Jag vet inte. Jag skulle nog väldigt gärna faktiskt vilja gå in och göra en liten sökning i gruppen. Som jag nu gjort väldigt mycket reklam för.
Du kan ju ställa en fråga. Lite lättare.
Ja, absolut. Det känns ju inte helt omöjligt att han har en teori om någonting med den. Det får vi återkomma till helt enkelt. Om vi hittar, tänker jag. Ja.
Ja.
Har du något mer att tillägga om sagohistorier och Rudbeck?
Inte på rak arm,
nej. Nej, men det blev en liten avstickare idag som vi hamnade i. Där vi mer att prata om ämnet i sig än ett enskilt verk, så att säga. Men så får det bli.
Ja, vi kan väl inte rekommendera boken man inte är väldigt nyfiken på göticismen.
Nej, jag vet inte ens om man behöver läsa, alltså det är ju, jag vet verkligen inte om det är så mycket, jag kunde ganska snabbt bilda min uppfattning om hur allting funkar i hans bok i form av det är homonymer och det är bibliska släktträd och så en massa referenser till vad greker och så vidare har sagt. Det är allt det handlar om.
För den som minns Gilgamesh-avsnittet så får jag lite samma känsla där av att man måste vara väldigt påläst om allt möjligt för att förstå ens text. Mytologi, ja, och historia och Atlantis och Gud vet allt.
Ja, vi har ju mött en värld igen där referenspunkterna inte är våra, det får man ju lugnt säga. Där vi inte riktigt är publiken.
Nej, det här måste ju vara skrivet för folk som var bildade på 1600-1700-talet.
Ja, vi har ju ondgjort oss över honom här nu, men alltså... på alla sätt och vis är var han ju en seriös historiker med den tidens mått mätt. Det fanns ingen bättre historieskildring egentligen på den tiden, inte mycket bättre i alla fall. Så att det är ju så, det är fel på ämnet på den här tiden snarare, för att den inte hade någon arbetsmetod egentligen som var där man arbetade med källkritik, utan det var, kunde man bara resonera fram utifrån något bra på sätt som folk tyckte, ja men det här låter ju bra, så blev det så.
Ja, han måste ju spendera ett antal veckor i mantimmar så att säga i alla möjliga böcker och verk.
Ja, jösses, ja, det här är ett imponerande alster, det märker man ju.
Så att
men det är där förmågan att bygga upp ett korthus. Det är det man får känslan av, så här, det är ett fantastiskt korthus. Det sträcker sig miltals upp i skyn. Men det är fortfarande ett korthus. Det är så fragilt allting. Det bygger ju bara på ord som låter lika.
Alltså hade han stött på en modern bokredaktör hade han fått skriva om allting, det kan jag säga. Han är inte bra på byggen, står det inte sådär. Han är ingen författare.
Nej. Det här är, ja, det är en akademiker som bara vill få upp en massa fakta och att det går så där, kan vi säga. Ja.
Men vad fick han för mottagande i sin dåtid?
Det vet jag inte, men jag misstänker ju att han blev, alltså att det blev väl mottaget. Alltså jag menar, här jösses, liksom, här kommer han och berättar att det här mytiska Atlantis, det tillhör Sverige, eller det var en del av Sverige. Alltså det är snack om att sätta Sverige på kartan. Det här tror jag uppskattades enormt av många. Alltså sen fanns det garanterat en annan som tyckte att ja, okej, det här kanske inte är nödvändigtvis sant, men alltså, ja.
En vanlig måttstock för sånt brukar ju vara hur många statyer och tavlor som har gjort sådana saker. Så just det kan man ju undra.
Vet vi det? Har vi någon aning alls? Alltså han är ju väldigt känd. Rudbeck, den äldre och den yngre är ju kända namn, men kan, ja, nej, jag vet inte. Det är nog bortglömt lite grann idag. Ja.
Ja, nu är det väl knappt. Jag råkar bara känna till den för att jag råkar dras till konstiga saker. Men det gäller väl för dig också.
Ja,
det är väl ingen allmän kunskap, misstänker.
Nej, så är det väl. Alltså, jag menar, om ChatGPT får stå som referenspunkt på vad som är allmänt känd kunskap eller litteratur, så är det uppenbarligen att det här räknas inte som en sån sak.
Nej, den samlar ju in diverse webbsidor. Den nämns ej ofta tydligen.
Precis. Ja. Ja. Vad säger du? Är vi nöjda med göticism?
Ja, jag är ändå nöjd över att ha tittat på den. Jag hade fortsatt läst den under bättre författaromständigheter. Så att,
ja, precis.
Jag är glad att jag har vittjat en bok som ändå verkar intressant från början.
Ja, men absolut. Jag håller fullt med. Jag är inte ett dugg missnöjd med den här upplevelsen. Jag är bara smått nästan traumatiserad över väggen av ord som kastades i ens riktning.
Det är
bara
ja, mina ögon snurrar fortfarande i huvudet. Det är svårt.
Precis. Ja, men då tänker jag att vi avslutar det här då.
Kapitlet
om Rudbeck. Olaus Rudbeck, den äldre tror jag han heter fullt ut.
Men det kan ju hända att vi kommer tillbaka till mera konstiga saker som UFO:n och annat konstigt.
Ja, absolut. Så
det
är
finns ju en klassiker även där, så att säga.
Ja, det ska vi nu inte spoila, men så kan det mycket väl vara att det hamnar en sån bok i listan. Ja, men då avslutar vi idag och tackar vår publik. Och som vanligt så får ni gärna leta reda oss på oss ute på nätet och delta där aktivt i diskussioner.
Ja, jag skulle ju vara väldigt nöjd om någon vill diskutera Atlantik med oss. Det kan vi absolut lära oss.
Absolut. Ja.
Ja.
Men då avslutar jag. Tack och hej allihopa.
Tack, kära kollega.